Han sa det dock inte med ord, utan tog itu med att timra ett nytt roder. Men Siddhartha tog avsked för att söka efter rymlingen. Vasuveda sökte inte hindra honom. Siddhartha vandrade länge i skogen innan det gick upp för honom att hans letande var lönlöst. Antingen, tänkte han, var gossen långt före honom och hade redan hunnit till staden. Eller också var han ännu på väg och då skulle han gömma sig för honom, förföljaren. När han tänkte ännu lite djupare fann han att han själv inte hyste några bekymmer för gossen. Att han innerst inne visste att denne var i livet och här i skogen inte hotades av någon fara. Ändå fortsatte han utan rast eller vila för att rädda honom. Och detta endast av längtan att kanske ännu en gång få återse honom. Och han kom ända fram till staden. När han befann sig på den breda landsvägen utanför staden stannade han vid ingången till den sköna lustgård som en gång hade tillhört Kamala. Och där han för första gången hade sett Kamala i hennes bärstol. Det förflutna fick åter liv i hans själ. Han såg sig stå där på nytt, en ung, skäggig, naken saman med håret fullt av damm. Länge stod Siddhartha och såg genom den öppna porten in i trädgården där munkar i gula kåpor vandrade under de vackra träden. Länge stod han där tankfull, såg bilder och lyssnade till sitt livs historia. Länge stod han och såg efter munkarna, men såg istället för dem den unge Siddhartha, den unga Kamala, lustvandra under de stora träden. Han såg tydligt hur Kamala bjöd honom förfriskningar, hur han mottog hennes första kyss, hur han stolt och föraktfullt såg tillbaka på sin brahmantid, stolt och längtande började sitt världsliga liv. Han såg Kamaswami, såg tjänarna, dryckeslagen, tärningsspelarna, musikanterna, såg Kamalas sångfågel i buren, upplevde allt detta på nytt, inandades samsara, var ännu en gång gammal och trött, kände ännu en gång äckel, kände ännu en gång en önskan att utplåna sig, smakade ännu en gång på det heliga om. Siddhartha stod länge utanför lustgårdens port. Så småningom började han dock inse att den längtan som hade drivit honom till denna plats var dåraktig. Att han inte kunde hjälpa sin son, att han inte fick hänga sig på honom. Hans hjärta var fyllt till bredden av kärlek till den undflydde. Det var som ett sår, men han förstod också att det inte var meningen att han skulle riva i såret utan att det skulle få mogna och värma. Att såret i detta ögonblick varken mognade eller värmde gjorde honom bedrövad. Det mål för hans önskningar som hade dragit honom dit var borta och i den förrymde sonens ställe gapade tomheten. Han satte sig sorgsen. Han kände något dö i hjärtat. Han kände tomhet. Han fann inte längre någon glädje. Såg inte längre något mål. Han satt försjunken i tankar och väntade. Detta och endast detta hade han lärt av floden. Att vänta, bida, lyssna. Och han satt lyssnande i vägens damm. Lyssnande till sitt hjärta som klappade trött och sorgset. Väntande på en röst. I många timmar satt han och lyssnade på huk. Han såg inte längre några bilder. Försjönk i tomheten, lät sig sjunka och såg ingen väg. Och när han kände sårets vida uttalade han ljudlöst om. Fyllde sig med om. Munkarna i trädgården såg honom. Och när han hade suttit där i flera timmar och dammet började samlas på hans grå hår kom en av dem fram. Och lade två pisanger bredvid honom. Den gamle såg det inte. En hand som vidrörde hans axel väckte honom ur denna stelhet. Han kände genast igen denna beröring. Denna milda, försynta beröring. Och kom till medvetande. Han reste sig och hälsade Vasuveda som hade kommit efter honom. Och när han såg in i Vasuvedas vänliga ansikte. I de muntra ögonen, i det fina nätet av rynkor som tycktes fyllt med idel leenden, så log han också. Han såg pisangerna ligga framför sig, tog dem, gav färgkaren den ena och åt själv den andra. Därpå gick han tigande tillbaka till skogen med Vasoveda och återvände hem till färjan. Ingen talade om det som hänt. Ingen nämnde gossen. Ingen talade om hans flykt. Ingen talade om såret. Siddhartha lade sig på sin bädd i hyddan, och när Vasoveda efter en stund kom för att bjuda honom en skål kokosmjölk hade han redan somnat. Om. Ännu länge sved såret. Många av de resenärer som Siddhartha måste sätta över floden hade en son eller en dotter med sig, och varje gång detta hände avundades de och tänkte: många, många tusen har denna ljuvaste lycka, varför inte jag? Även onda människor, även tjuvar och rövar har barn. Älskar dem och blir älskade av dem, bara inte jag. Så enkelt, så oreflekterat tänkte han nu. Så lik hade han blivit barnmänniskorna. Han såg på människorna med andra blickar än förut. Inte så kloka och överlägsna blickar, men i gengäld varmare, nyfiknare, mer deltagande blickar. När han rodde över resenärer av det vanliga slaget, barnmänniskor, köpmän, krigare, kvinnfolk, så var dessa honom inte så främmande som tidigare. Han förstod dem. Han förstod och delade deras liv, som icke leddes av tanke och insikt, utan endast av drift och önskningar. Han kände sig som det. Fastän han var nära fullkomlingen och det sista såret ännu sved inom honom, tyckte han att dessa barnmänniskor var hans syskon. Deras dårskaper, lystenhet och löjlighet förlorade sina löjliga drag, blev förståeliga, värda att älska, ja till och med att vörda. En mors blinda kärlek till sitt barn, en inbilsk faders dumma blinda stolthet över sin lille son, en ung egenkär kvinnas blinda planlösa begär efter smycken, efter männens beundrande blickar, alla dessa drifter, alla dessa barnsligheter, alla dessa enkla, dåraktiga, men oerhört starka, livskraftiga och allt behärskande drifter och begär, var inte längre barnsligheter i Siddhartas ögon. Han såg hur människorna levde för dem. Han såg dem göra det otroliga för deras skull. Färdas på resor, föra krig, utstå outsägliga lidanden, bära olidliga bördor. Han kunde älska dem för det. Han såg livet, det levande, det oförstörbara. Brahman i alla deras lidelser, alla deras gärningar. Dessa människor var i sin blinda tro, sin blinda styrka och seghet värda att älska och beundra. Ingenting saknade det. Det enda som den vetande och tänkande hade mer än det var en obetydlighet, en liten småsak, nämligen medvetandet, den medvetna tanken på allt livs enhet. Och Siddhartha kunde rent av undra huruvida detta vetande, denna tanke, verkligen var något så värdefullt. Om inte även det kanske bara var en barnslighet hos tankemänniskor, vilka kunde vara tankebarnmänniskor. I alla avseenden var världsmänniskorna jämställda med, ja ofta överlägsna den vise, liksom även djur i sitt sega, målmedvetna fasthållande vid det nödvändiga, i många ögonblick syntes människorna överlägsna. Långsamt spirade och mognade hos Siddhartha kunskapen, insikten om vad visdom egentligen var, vilket målet var för hans långvariga sökande. Det var helt enkelt själens beredskap, en förmåga, en hemlig konst att varje ögonblick, mitt uppe i livet, kunna tänka ensamhetstanken, känna och inandas enheten. Långsamt blommade denna inom honom. Den återspeglades i Vasovedas åldrade barnansikte. Harmoni, kunskap om världens eviga fulländning, leende enhetlighet. Men såret sved fortfarande. Med bitter längtan mindes Siddhartha sin son, vårdade kärleken och ömheten till honom i sitt hjärta, let smärtan förtära sig, begick alla kärlekens dårskaper. Denna låga utsläcktes inte av sig själv. Och en dag när såret sved särskilt starkt begav sig Siddhartha driven av sin längtan över floden och steg i land för att bege sig till staden och söka sin son. Floden flöt lugnt och sakta. Det var under den torra årstiden, men dess röst lät egendomlig. Den skrattade. Floden skrattade högt och tydligt ut den gamle färgkaren. Siddhartha stannade och böjde sig över vattnet för att höra bättre. I det långsamt förbiflytande vattnet såg han sitt ansikte speglas. I denna spegelbild fanns något som påminde honom om något en gång upplevat, och när han tänkte efter fann han att ansiktet liknade ett annat som han en gång känt och älskat och även fruktat. Det liknade hans fader Brahmanens ansikte. Och han mindes hur han för mycket länge sedan som yngling hade tvungit sin far att låta honom gå till botgörarna. Hur han hade tagit avsked av honom, hur han hade gått och aldrig återvänt. Hade inte hans far lidit detsamma för hans skull som han nu led för sin son? Hade inte hans far för länge sedan dött, ensam och utan att ha återsett sin son? Hade han inte själv samma öde att vänta? Var inte denna upprepning, detta löpande i en ödesbestämd krets, en komedi, en konstig och dum historia? Floden skrattade. Ja, så var det. Allt som inte hade lidit till slut och upplösts kom tillbaka, och samma lidande började på nytt. Men Siddhartha steg i båten och återvände till kojan. Han tänkte på sin far. Han tänkte på sin son. Floden hade skrattat ut honom. Han befann sig i strid med sig själv. Han var å ena sidan vid förtvivlans gräns, å andra sidan frestad att instämma i skrattet över sig och hela världen. Ack, ännu hade inte såret mognat. Ännu spjärnade hjärtat mot ödet. Ännu väckte inte hans lidande någon glädje och segerkänsla. Dock kände han ett visst hopp. Och när han var tillbaka i korgen erfor han ett oemotståndligt behov att förtro sig åt Vasovedra. Denna lyssnandets mästare. Visa honom allt. Säga honom allt. Vasovedra satt i korgen och flätade på en korg. Han for inte längre med färjan. Hans ögon hade blivit svaga, och inte bara hans ögon utan även hans armar och händer. Endast glädjen och den milda välviljan i hans ansikte blomstrade lika mycket som förr. Siddhartha satte sig hos gubben och började långsamt tala. Nu berättade han sådant som de aldrig hade talat om. Han berättade om sin sista vandring till i sådana önskningar, om hans fåfänga kamp mot dem. Allt berättade han, allt kunde han säga, även det pinsammaste. Allt var möjligt att framlägga, påvisa, meddela. Han pekade på sina sår. Han berättade också om dagens företag, att han i en barnslig flyttplan hade begivit sig över floden för att vandra till staden, och floden hade skrattat. Medan han talade på detta sätt, talade länge, och Vasovedra med stillsam min lyssnade, kände han detta Vasovedras lyssnande starkare än någonsin. Han kände hur hans smärta, hans ängslan, hans hemliga förhoppning flyttade. flödade över till denne och återvände. Att visa denne åhörare sitt sår var som att badda det med flodens vatten tills det svalnade och förenades med detta. Ännu medan han talade, ännu medan han bekände och biktade, kände Siddhartha mer och mer att det inte längre var Vasuveda, inte längre en människa som satt och hörde på honom. Att denne orörlige lyssnare insög hans bikt som ett träd insuger regnet. Att denne orörlige var floden själv, Gud själv, det eviga själv. Och i och med att Siddhartha upphörde att tänka på sig och sitt sår, fylldes han allt mer av denna insikt om Vasuvedas förändrade väsen. Och ju mer han kände det och inträngde i det, desto mindre egendomligt föreföll det. Desto mer insåg han att allt var helt naturligt och fullt i sin ordning. Att Vasuveda redan länge, kanske nästan alltid det varit sådan, att det bara var han själv som inte hade märkt det, ja, att han själv var nästan likadan. Han förstod att han nu såg den gamle Vasuveda som folket ser gudarna, och att detta inte kunde räcka länge. Han började i sitt hjärta ta avsked av Vasuveda, och hela tiden talade han. När han slutat riktade Vasuveda sin vänliga, med något svagsynta blick på honom. Han sa det ingenting, men utstrålade tigande, kärlek och glädje, förstående och vetande mot honom. Han tog Siddhartas hand, ledde honom till sittplatsen vid stranden, satte sig där tillsammans med honom och log mot floden. Du har hört honom skratta, sa han, men du har inte hört allt. Låt oss nu lyssna, så ska du få höra mer. De lyssnade. Milt klingade flodens mångstämmiga sång. Siddhartha såg ner i vattnet, och i det förbiflyttande vattnet framträdde bilder för hans syn. Han såg sin far, ensam, sörjande sonen. Han såg sig själv, ensam, även han bunden med längtans band vid den fjärran sonen. Han såg sin son, även den ensam, gossen som ivrigt rusade framåt för att få sina unga, brännande önskningar uppfyllda. Var och en var inriktad på sitt mål, besatt av sitt mål, var och en lidande. Floden sjöng med en lidandets röst, en längtans röst. Den flöt längtande mot sitt mål, och klagande hördes dess röst. Hör du, frågade Vasuvedas stumma blick. Siddhartha nickade. Lyssna bättre, viskade Vasuveda. Siddhartha ansträngde sig för att höra bättre. Faderns bild, hans egen bild, sonens bild flöt ihop till en. Även kameras bild dök fram och upplöstes. Även Govindas bild och andra bilder. Alla flöt tillsammans. Alla blev till flod. Alla strävade liksom floden mot målet. Längtande, trängtande, och flodens röst klang av längtan. Klang av brännande smärta, klang av osläcklig trånad. Floden strävade mot målet. Siddhartha såg den ila, denna flod som samtidigt bestod av honom och hans närmaste och alla andra människor som han någonsin hade mött. Allt detta vatten, alla dessa vågor skyndade lidande mot målet. Många mål, vattenfallet, forsen, skymning, hav. Varje mål nåddes och på vart och ett fyllde nytt. Av vattnet blev ånga som steg mot himlen, blev regn som störtade ner från himlen, blev källa, blev bäck, blev flod, strävade på nytt, flöt på nytt. Men den längtande rösten hade förändrat sig. Fortfarande hördes den lidande sökande, men andra röster hade förenat sig med den. Glädjens och lidandes röster, goda och onda röster, skrattande och gråtande röster. 100 röster, 1000 röster. Siddhartha lyssnade. Han var nu helt och hållet lyssnare. Han var helt fördjupad i sitt lyssnande, tom, absorberande. Han kände att han nu äntligen hade lärt sig lyssnandet. Ofta hade han hört dessa flodens många röster, men idag klang det helt annorlunda än vanligt. Snart kunde han inte längre urskilja de många rösterna. Han kunde inte skilja de glada från de gråtande, barnarösterna från mansrösterna. Alla hörde ihop. Längtandets klagan och vetandets jubel, vredens utbrott och dödskampens stönanden. Allt var ett och detsamma. Allt var sammanflätat och hopknutet i tusenfaldiga slingor. Och allt detta, alla röster, alla mål, all längtan, allt lidande, all lust, allt gott och ont, utgjorde sammanlagt världen. Tillsammans bildade det varat flod, livets musik. Och när Siddhartha uppmärksamt lyssnade till denna flod, denna tusenstämmiga sång, när han inte hörde på vare sig lidande eller jubel, när han inte fäste sin själ vid någon enstaka röst och ingick i den med sitt jag, utan hörde alla, det hela, förnam enheten, då visade sig de tusen rösternas stora sång bestå av ett enda ord, och det var ordet om fulländningen. Hör du, frågade åter Vasuvedas blick. Det lyste klart av Vasuvedas leende. Det svävade lysande över hans gamla ansikte, liksom om svävade över flodens alla röster. Det lyste ljus detta leende när han såg på vännen. Och även på Siddhartas ansikte lyste nu samma ljusa leende. Hans sår blommade, hans lidande strålade, hans jag hade flutit samman med enheten. I detta ögonblick upphörde Siddhartha att kämpa med ödet, upphörde att leva. I hans ansikte lyste glädjen över det vetande som ingen vilja längre spjärnar emot. Det vetande som känner fullkomlingen, som har uppgått i varats flod, i livets ström. Villig att lida och glädjas med allt annat. Överlämnad åt strömmen, tillhörig enheten. När Vasuveda reste sig från bänken vid stranden, när han såg Siddhartha i ögonen och där såg vetandes glädje stråla, rörde han lätt på sitt milda och varsamma sätt vid vännens axel och sade: jag har väntat på detta ögonblick, käre. Nu är det kommet. Låt mig gå. Länge har jag väntat på denna stund. Länge har jag varit färgkaren Vasuveda. Nu är det nog. Lev väl, koja. Lev väl, flod. Lev väl, Siddhartha. Siddhartha bugade sig djupt för den avskedstagande. Jag har vetat det, sa han lågt. Du går ut i skogen. Jag går ut i skogen. Jag går in i enheten, sa det Vasuveda strålande. Strålande gick han därifrån. Siddhartha såg efter honom med djup glädje. Med djupt allvar såg han efter honom, såg hans fridfulla steg, såg hans glänsande huvud, såg hans ljusgestalt. Govinda. En gång rastade Govinda tillsammans med andra munkar i den lustgård som kurtisanen Kamala hade skänkt Gotamas lärjungar. Han hörde talas om en gammal färgkar som bodde vid floden en dagsresa därifrån och som många höll för en vis man. När Govinda drog vidare valde han vägen åt färjan till, nyfiken att få se denne färjkar. Ty även om han hela sitt liv hade levt efter reglerna och av de yngre munkarna betraktades med vördnad till följd av sin ålder och sin anspråkslöshet, hade dock i hans hjärta oron och sökandet inte slocknat. Han kom till floden. Han bad den gamla bli förd över, och när de steg ur båten på andra stranden sa han till denne: mycket gott har du visat oss munkar och pilgrimer. Många bland oss har du fört över denna flod. Är inte även du, färjkar, en sökare efter den rätta vägen? Siddhartas gamla ögon glittrade av skratt när han sa det. Kallar du dig själv en sökare, o vördnadsvärde, trots att du har nått en hög ålder och bär Gotama munkarnas klädnad? Nog är jag gammal, sa Govinda, men därför har jag inte upphört att söka. Det kommer jag aldrig att upphöra med, och söka tycks vara min bestämmelse. Även du synes mig ha sökt. Vill du säga mig ett ord, ärade? Siddhartha sade: vad skulle jag kunna säga dig, vördnadsvärde? Det skulle möjligen vara att du söker allt för mycket. Att du söker mer än du kan finna. Hur så? Frågade Govinda. När någon söker, sade Siddhartha, händer det lätt att hans öga bara ser det han söker efter. Att han inte kan hitta, inte kan släppa in hos sig något annat, därför att han alltid bara tänker på det sökta. Därför att han har ett mål, därför att han är besatt av sitt mål. Att söka betyder att ha ett mål, men att finna betyder att stå fri och öppen åt alla håll och inte ha något mål. Du, vördnadsvärde, är kanske i verkligheten en sökare, ty det du strävar efter ditt mål undgår det mycket som ligger alldeles framför ögonen på dig. Ännu förstår jag det inte riktigt, sa Govinda. Hur menar du? Siddhartha sade: en gång för många år sedan, o vördnadsvärde, var du också vid denna flod och fann där en sovande som du satte dig hos för att vakta hans sömn. Dock kände du inte igen den sovande. Slagen av häpnad såg munken liksom förhäxad in i färgkarens ögon. Är du Siddhartha? Frågade han med en skygg röst. Inte heller denna gång har jag alltså känt igen dig. Jag hälsar dig varmt, Siddhartha. Jag gläder mig av hjärtat över att ännu en gång återse dig. Du har förändrat dig mycket, vän. Och nu har du alltså blivit färgkar. Siddhartha skrattade vänligt. Färgkar, ja. Många människor måste förändras och bära alla andra dräkter. Men jag blir för dem alla en och densamme, käre. Var välkommen, Govinda. Stanna över natten i min koja. Govinda stannade över natten i kojan och sov på det läger som en gång hade varit Vasuvedas. Han ställde många frågor till sin ungdomsvän och Siddhartha måste berätta honom mycket ur sitt liv. När det nästa morgon var tid att börja dagens vandring yttrade Govinda, inte utan tvekan, orden: tillåt mig ännu en fråga, Siddhartha, innan jag fortsätter min väg. Har du en lära? Har du en tro eller en kunskap som du följer, som hjälper dig att leva och göra rätt? Siddhartha sade: du vet, käre, att jag redan som ung, på den tiden när vi vistades hos botgörarna i skogen, kom till misstro på läror och lärare och vände dem ryggen. Samma ståndpunkt har jag fortfarande, och dock har jag sedan dess haft många lärare. En skön kurtisan var länge min lärarinna. En rik köpman och några tärningsspelare var mina lärare. En gång var också en vandrande lärjunge till Buddha min lärare. Han satt hos mig när jag på min pilgrimsfärd
hade legat och somnat i skogen. Även av honom lärde jag, även mot honom är jag tacksam, mycket tacksam. Men det mesta har jag lärt av denna flod och av min företrädare, färgkarnen Vasoveda. Han var en mycket okonstlad människa, Vasoveda. Han var ingen tänkare, men han visste lika bra som Gotama vad som var nödvändigt. Han var fullkomlig, han var ett helgon.
Slut på tredje kassettens andra sida. Stoppa bandet, lägg tillbaka kassetten i emballaget. Fortsättning följer på kassett nummer 4. Fjärde kassettens första sida. Siddhartha av Hermann Hesse.
Govinda, sa du. Det tycks som om du fortfarande älskar att driva jäcken smula hos Siddhartha. Jag tror dig, jag vet att du inte har följt en lärare. Men har du inte själv upptäckt, om inte en lärare, så åtminstone vissa tankar som är dina egna och som hjälper dig att leva. Det skulle glädja mig av hjärtat om du vill säga mig något om detta. Siddhartha, sa du. Jag har haft tankar och emellanåt gjort upptäckter. Jag har många gånger för en dag eller för en timme känt ett vetande inom mig, liksom man känner hjärtat vid liv i sin kropp. Det har funnits många tankar, men det skulle vara svårt att meddela dig dem. Ty, ser du, min Govinda, en av de saker jag har upptäckt är, vishet kan inte meddelas. Den vishet som en vis söker meddela låter alltid som dårskap. Skämtar du? Frågar Govinda. Nej, jag skämtar inte. Jag talar om vad jag har upptäckt. Vetande kan man meddela, men inte vishet. Man kan finna den, man kan uppleva den, man kan låta sig bäras av den, man kan göra underverk med den, men förklara den och lära ut den kan man inte. Det var detta som jag ofta anade redan som yngling och som drev mig bort från lärarna. Jag har funnit en tanke, Govinda, som du inte får betrakta som vare sig skämt eller dårskap. Ty det är min bästa tanke. Den lyder så. Av varje sanning är motsatsen lika sann. Jag menar så här. Endast om en sanning är ensidig kan den utsägas och klädas i ord. Allt som kan tänkas med tanken och utsägas med ord är ensidigt halvt. Det saknar helheten, avrundningen, enheten. När den upphöjde Gotama talade och lärde om världen, så måste han uppdela den i samsara och nirvana, i sken och verklighet, i lidande och förlossning. Man kan inte göra på annat sätt. Det finns ingen annan möjlighet för den som vill meddela en lära. Men världen själv, varat omkring oss och inom oss, är aldrig ensidig. En människa eller en gärning är aldrig helt samsara eller helt nirvana. En människa är aldrig uteslutande helig eller uteslutande syndig. Vi tycker bara så därför att vi lider av villfarelsen att tiden är något verkligt. Tiden är inte verklig, Govinda. Det har jag gång på gång erfarit. Och om tiden inte är verklig, så är även det avstånd som syns existera mellan värld och evighet, mellan lidande och salighet, mellan ont och gott, ett sken. Hur så? Frågade Govinda ängsligt. Hör på, käre. Hör noga på. En syndare. En sådan som jag och du. En syndare. Men han blir en gång åter Brahma. Han kommer en gång att nå nirvana och bli Buddha. Men märk väl, detta en gång, det är villfarelse. En liknelse. Syndaren är inte på väg till buddhaskap. Han är inte inbegripen i en utveckling, fastän vårt tänkande inte kan föreställa sig saken på annat sätt. Nej, hos syndaren finns redan idag, i detta ögonblick, den blivande Buddha. Hans framtid existerar redan, och det tillkommer dig att vörda honom. Vörda dig själv, vörda var och en som den blivande, den möjliga, den latenta Buddha. Världen, vän Govinda, är inte ofullkomlig eller befinner sig på en långsam väg mot fullkomling. Nej, den är just i detta ögonblick fullkomlig. Alla synder bär redan förlåtelsen inom sig. Alla små barn gubben, alla nyfödda döden, alla döende det eviga livet. Det är inte möjligt för en människa att se hur långt på vägen en annan har kommit. Ty hos rövare och tärningsspelare väntar Buddha. Hos brahmanen väntar rövaren. I den djupa meditationen finns det en möjlighet att upphäva tiden och se allt liv som har varit, som är och ska bliva som något samtidigt. Och då är allt gott, allt fullkomligt, allt brahman. Därför tycks mig allt som existerar vara gott. Död lika väl som liv, synd lika väl som helighet, klokhet lika väl som dårskap. Allt måste vara på detta sätt, och jag behöver bara villigt erkänna och acceptera det för att det inte ska skada mig. Jag har i min kropp och min själ känt ett stort behov av synden. Jag behövde vällusten, jakten efter egodelar, fåfängligheten. Jag behövde den nesligaste förtvivlan för att lära mig att uppge motspänstigheten, för att lära mig älska världen, inte längre likna den vid någon värld som jag önskat mig och inbillat mig. En av mig utspekulerad fullkomlighet, utan låta den vara som den är. Älska den och gärna tillhöra den. Detta och Govinda är några av de tankar som har fallit mig in. Siddhartha böjde sig ner, tog en sten från marken och vägde den i handen. Detta är en sten, sa han skämtsamt. Den blir kanske i sinom tid till jord. Av jorden blir växter eller djur eller människor. Först skulle jag ha sagt, denna sten är helt enkelt en sten. Den är värdelös. Den tillhör Mayas värld. Men jag accepterar den. Därför att den kanske i förvandlingarnas kretslopp även kan bli människa och få själ. Så hade jag kanske tidigare tänkt. Men idag tänker jag, denna sten är sten. Den är också djur, den är också Gud, den är också Buddha. Att jag älskar och aktar den beror inte på att den en gång ska komma att bli det ena eller andra. Utan att den alltid har varit och alltid kommer att bli allt detta. Det är just för att den är sten. För att den i detta ögonblick synes mig som sten, som jag älskar den och ser något av värde och betydelse i alla dess ådror och gropar. I det gula och det grå, i hårdheten, i klangen som den ger ifrån sig när jag slår på den, i ytans torrhet och fuktigheten. Det finns stenar som känns som olja eller tvål, andra som känns som blad eller sand. Var och en har sin särskilda karaktär och beder om på sitt eget sätt. Var och en är brahman, men samtidigt lika mycket sten, glatt eller sträv, och just detta behagar mig och tycker mig underbart och tillbedjansvärt. Men jag ska inte säga mer om detta. Ord gör inte rättvisa åt den hemlighetsfulla betydelsen. Det blir alltid på något sätt annorlunda när man uttalar den. En smula förfalskat, en smula löjligt. Ja, och även detta att en människas skatt och visdom alltid låter som något löjligt i en annan människas öron är mycket bra och behagar mig mycket. Govinda hade lyssnat utan att säga något och efter en stunds tystnad frågar han dröjande. Varför sa du det där om stenen? Det var utan någon särskild avsikt. Eller jag kanske menade att jag just älskar stenen och floden och alla dessa saker som vi betraktar och som vi kan lära av. Jag kan älska en sten, Govinda, och även ett träd eller ett stycke bark. Detta är ting och ting man kan älska. Ord kan jag däremot inte älska. Därför är lärorna ingenting för mig. De har ingen hårdhet, ingen mjukhet, inga färger, inga kanter, ingen lukt, ingen smak. Det är ingenting annat än ord. Det kanske är detta, det kanske är de många orden som hindrar dig från att finna frid. Ty även förlossning och dygd, även samsara och nirvana, är blott ord, Govinda. Det finns intet som kunde vara nirvana. Det finns bara ordet nirvana. Govinda, sa du. Nirvana är inte bara ett ord, vän. Det är en tanke. Siddhartha fortfor. En tanke. Må så vara. Men jag måste erkänna, käre, att jag inte gör någon större skillnad mellan tankar och ord. Uppriktigt sagt värderar jag inte heller tankarna vidare högt. Jag håller mer på tingen. I denna färja fanns exempelvis en man som var min företrädare och lärare. Det var en helig man som under många år helt enkelt trodde på floden och inte på något annat. Han märkte att flodens röst talade till honom. Han lärde av den. Floden uppfostrade och lärde honom. Den tedde sig för honom såsom en gud. Och under många år visste han inte att varje vind, varje moln, varje fågel, varje gräshoppa är precis lika gudomlig som den dyrkade floden. Vet och kan lära ut lika mycket. Men när denne helige man gick ut i skogen, då visste han allt, visste mer än du och jag. Utan lärare, utan böcker, bara därför att han hade trott på floden. Govinda, sa det. Men är då det som du kallar ting något verkligt, något väsensartat? Är det inte bara Majas sken och villa? Din sten, ditt träd, din flod, är de verkligheter? Inte heller detta bekymrar mig något vidare, sa det Siddhartha. Vare sig tingen är sken eller inte, så är jag för min del sken, och på så sätt är det jämställda med mig. Och det är just detta, att det är jämställda med mig, som gör att jag älskar och aktar dem så högt. Det är därför jag kan älska dem. Och här får du nu en lära som du kan skratta åt. Kärleken, o Govinda, tycks mig stå över allt annat. Det må vara det stora tänkarnas sak att genomskåda världen, förklara den, förakta den. För mig är det enda angelägna att kunna älska världen, inte förakta den, inte hat den och mig, utan kunna betrakta den och mig och alla väsen med kärlek och beundran och vördnad. Det förstår jag, sa Govinda. Men det var just detta som han, den upphöjde, ansåg vara sken och villa. Han påbjuder välvilja, hänsynsfullhet, medlidande, fördragsamhet, men inte kärlek. Han förbjöd oss att binda våra hjärtan med kärlek till det jordiska. Det vet jag, sa Siddhartha, och hans leende lyste som guld. Det vet jag, Govinda, och se, därmed är vi inne i meningarnas snårskog, i striden om ord. Jag kan inte bestrida att mina ord om kärleken är oförenliga, skenbart oförenliga med Gotamas ord. Just därför misstror jag orden så mycket, ty jag vet att denna motsägelse bara är skenbar. Jag vet att jag är enig med Gotama. Ty hur skulle han kunna undgå att känna kärleken, han som såg människorna i deras förgänglighet och fåfänglighet och dock älskade dem så högt att han använde ett långt, mödosamt liv uteslutande till att hjälpa dem och lära dem. Även hos honom, även hos denne din store lärare, är med saken kärare än ordet. Hans liv och gärning viktigare än hans tal. Handens gester viktigare än åsikterna. Inte i tal, inte i tanke ser jag hans storhet, endast i gärning och liv. Det båda gamla teg länge. Till slut bugade sig Govinda till avsked och sade: jag tackar dig, Siddhartha, att du har sagt mig några av dina tankar. Det är delvis underliga tankar och alla har jag inte utan vidare förstått. Men vare därmed, hur som helst, så tackar jag dig och önskar dig fridfulla dagar. Men för sig själv tänkte han: denne Siddhartha är en underlig människa. Underliga tankar ger han uttryck åt och hans lära låter löjlig. Helt annorlunda klingar den upphöjdes rena lära. Den är klarare, tydligare, begripligare. Den har inte något underligt, dåraktigt eller löjligt över sig. Men helt annorlunda än Siddhartas tankar synes mig hans händer och fötter, hans ögon, hans panna, hans andedräkt, hans leende, hans hälsning, hans gång. Sedan vår upphöjde Gotama ingick i nirvana har jag aldrig träffat en människa om vilken jag på samma sätt kunnat känna, här är ett helgon. Endast om honom, om denne Siddhartha, har jag tänkt det. Låt vara att hans lära är underlig, låt vara att hans ord låter löjliga, men hans blick, hans hand, hans hud, hans hår, allt hos honom utströmmar en renhet, utstrålar ett lugn, utstrålar en glädje och en mildhet och en helighet som jag inte har sett hos någon människa efter vår upphöjde lärares slutliga död. Medan Govinda tänkte på detta sätt och stridiga känslor rörde sig i hans hjärta, greps han av kärleken till Siddhartha och bugade sig ännu en gång för denne. Han bugade sig djupt för den lugnt sittande. Jag har blivit gamla, Siddhartha, sade han, och näppeligen kommer vi att återse varandra i denna gestalt. Jag märker, kära, att du har funnit frid. Jag erkänner att jag inte har funnit den. Säg mig ännu ett ord, vördade. Skänk mig något som jag kan fatta och förstå. Ge mig något mer på vägen. Min väg är ofta tung, ofta mörk, o Siddhartha. Utan att säga något såg Siddhartha på honom med sitt lugna, blida leende. Govinda stirrade stel på honom med ögon fulla av ångest och längtan. Lidande sökande, ett evigt sökande utan att finna, kunde läsas i hans ansikte. Siddhartha såg det och smålog. Böj dig till mig, viskade han i Govindas öra. Böj dig till mig, så. Ännu närmare, alldeles intill. Kyss mig på pannan, Govinda. Medan Govinda, undrande, men dragen av en stor kärlek och en mystisk aning, gjorde det som han sade, böjde sig ner och berörde hans panna med sina läppar, inträffade något underbart med honom. Medan hans tankar ännu dröjde vid Siddhartas underliga ord, medan han ännu förgäves och motsträvigt ansträngde sig att tänka bort tiden och föreställa sig nirvana och sansara som en enhet. Medan rent av ett visst förakt för vännens ord stred med den oerhörda kärleken och vördnaden inom honom, skedde detta. Han såg inte längre sin vän Siddhartas ansikte. Han såg istället andra ansikten, många ansikten, en lång rad, en strömmande flod av ansikten, hundratals, tusentals ansikten. Det kom och försvann och syntes samtidigt alla på en gång närvarande. Det förändrades och förnyades hela tiden och var dock alla Siddhartha. Han såg huvudet av en fisk, en karp med öppen mun och ett uttryck av oändlig smärta, en döende fisk med bristande ögon. Han såg ett nyfött barns ansikte, rött och rynket och hopdraget i gråt. Han såg ansiktet hos en mördare som stack kniven i kroppen på en människa och samtidigt hur denne förbrytare låg på knä och fick huvudet avhugget av bödelsvärdet. Han såg nakna mans- och kvinnokroppar omslingrande varandra i rasande kärlekskamp. Han såg utsträckta, orörliga, kalla, känslolösa lik. Han såg huvuden av djur, vildsvin, krokodiler, elefanter, tjurar, fåglar. Han såg gudar, såg Krishna, såg Angi. Han såg alla dessa gestalter och ansikten i tusen förhållanden till varandra. Hjälpande, älskande, hatande, tillintetgörande, nyfödande varandra. Hos alla fanns en dödsvilja, en lidelsefull smärtsam bekännelse till förgängligheten, och dock var det ingen som dog. De endast förvandlades, föddes ideligen på nytt, fick ständigt nya ansikten, utan att dock någon tidrymd förflöt mellan det ena och det andra ansiktet. Och alla dessa gestalter och ansikten vilade, flöt ihop, avlade och avlades, och över dem alla låg något tunt, något väsenslöst men dock existerande, ungefär som ett tunt glas eller en ishinna eller en genomskinlig hud eller ett skal eller en form eller en mask. Och denna mask log, denna mask var Siddhartas leende ansikte som han, Govinda, i samma ögonblick vidrörde med läpparna. Och nu såg Govinda att denna leende mask, detta sammanfattande leende över de flytande uppenbarelserna, detta samtidighetens leende över de tusen födelserna och dödarna. Detta Siddhartas leende var precis samma lugna, stilla, fina, ogenomträngliga, kanske goda, kanske ironiska, visa, mångtusentydiga leende som hos Gautama, Buddha, han själv tusentals gånger med vördnad iakttaget. Så log den fullkomlige, det visste Govinda. Utan att veta längre om det fanns någon tid, om denna syn hade räckt en sekund eller 100 år, utan att veta om det längre fanns en Siddhartha, om det fanns en Gautama, om det fanns ett jag eller ett du, träffade i sitt innersta liksom av en gudomlig pil vars sår smakar sött, med hela sin själ förhäxad och i upplösningstillstånd, stod Govinda ännu en liten stund böjd över Siddhartas lugna ansikte som han just hade kysst och som just hade varit skådeplats för alla omvandlingar, allt vardande, allt vara. Ansiktet var oförändrat sedan de tusen formernas växlingar åter hade försvunnit under dess yta. Det log alltjämt, log milt och stilla, kanske mycket vänligt, kanske mycket ironiskt, precis som han, den upphöjde, hade lett. Govinda böjde sig djupt. Tårar som han inte visste om sköljde över hans gamla ansikte. I hans hjärta brann den innerligaste kärlek, den djupaste vördnad och ödmjukhet. Han böjde sig djupt ända till jorden för den orörlige som satt där och vilkens leende hade erinrat honom om allt vad han i sitt liv någonsin hade älskat. Allt vad han någonsin i sitt liv hade hållit dyrt och heligt. Slut på Siddhartha av Hermann Hesse.
Boken består av 4 kassetter. Var vänlig kontrollera antalet för återsändandet.